Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 746. Det är fredag den 29 maj, vi går mot juni alltså. Klockan är strax efter 2:30. Idag är både Ginna och Simon lediga, men vi ska inte vara oroliga för det, för här finns det resurser vill jag påstå. Peder Gustafsson är i Miami, Florida. Halloj Peder!
Halloj där, vad kul att äntligen få vara tillbaka i podden.
Alltså det var länge sedan du var med, det var ett år sedan.
Ja, precis. Och jag tycker att det är lite för lång tid med att man får vänta ett år. Men det kanske blir bättring på det under sommaren.
Ja, alltså de flesta får ju aldrig vara med i USA-podden. Det ska du tänka på, Peder.
Ja, just det.
Ja, precis.
Tack, Sara.
Och för er som undrar, vem tusan är Peder? Jo, men Peder jobbar på utriket här på Ekot. Och han är sommarvikarie i USA. Så därför är Peder med. Det låter konstigt hos dig, Peder.
Det är städpatrullen som kör städpatrullen i korridoren utanför.
Okej, då är allt precis som det ska vara i USA. Det låter mycket. Roger Wilson, hej.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jo då, det är ju fredag.
Ja.
Mm, det är härligt.
Ja, det är härligt.
Ja.
Det är så otroligt fint väder.
Ja.
Alltså jag vet inte, det är väl ett ålderstecken, men jag har sällan varit så här glad över våren.
Jag tycker att det är lite jobbigt när det är så här fint väder, för då ska man ju vara utomhus och då spärrar jag in mig själv och drar ner alla persienner.
Okay.
Som kompensation för alla krav.
Ja, okej. Okay. Mm. Jag kanske knackar på i helgen så kan vi gå en liten tvångspromenad.
Kanske.
Hörde ni, under en period av just din korrespondenttid, Roger, då ägnade ju vi omåttligt mycket tid åt juridik, åtal, rättegångar för att vara en podd politik.
Nästan hela korrespondentperioden.
Så där blev det för att Donald Trump var inblandad och så där verkar det nu lite grann fortsätta. De flesta av åtalen mot Trump blev ju inget med, de lades ner efter det att han valts till president igen. Men 2023 och 2024 så befanns han skyldig till sexuella övergrepp och förtal av en kvinna vid namn E. Jean Carroll. Och han dömdes att betala ett enormt skadestånd till henne på nästan 1 miljard kronor. Och Roger, nu har det amerikanska justitiedepartementet inlett en brottsutredning mot E. Jean Carroll. Varför då?
Ja, alltså från början så tyckte de uppgifter som läcker och berättat från nyhetsmedierna att det handlade om E. Jean Carroll själv och misstanke om att hon hade begått mened när hon i ett vittnesförhör sa att hon stod för sina egna juridiska omkostnader när det gällde hennes stämningar mot Trump. Det visade sig sen att hon hade fått en del av de där räkningarna betalda av organisationen American Future Republic som grundades av Reid Hoffman som också var med och startade LinkedIn där han har fått en del av sina pengar då. Han är också någon som donerar mycket pengar till det demokratiska partiet och dess kandidater. Men när det sen kommit fram mer uppgifter om den här utredningen så verkar det vara mer fokuserat på just Reid Hoffman och mindre på E. Jean Carroll själv. Och då är det liksom en annan situation. Då är det bland annat misstanke om pengatvätt som man då vill utreda. Och då är det lite större helt enkelt. Mm. Carroll har den här frågan om hon stod för alla kostnader själv, det har redan tagits upp egentligen i samband med en av de här rättegångarna. Så det är mycket möjligt att den här utredningen kan spilla över på henne. Men initialt verkar det nu fokusera på Hoffman.
Mm. Peder, kan inte du lite grann påminna oss om vad det här handlade om? För trots att då de här domarna kom 23 och 24 så är det här ett fall som var långt tillbaka i tiden.
Ja, precis. Vi kan väl börja med att berätta att E. Jean Carroll är då, för er som inte vet om det, hon är en amerikansk journalist och författare. Och det var 2019 som hon anklagade Donald Trump för att ha våldtagit henne i mitten av 1990-talet. Och den här händelsen ska enligt Carroll då ha skett i ett provrum på varuhuset Bergdorf Goodman i New York. Hon berättar att hon träffade Trump där i butiken och de började snacka med varandra och de skämtade lite grann och det där avslutade sen utan några förklaringar i en provhytt där då det skulle ha skett ett övergrepp enligt Carroll. Och Trump har ju hela tiden nekat till alla de här anklagelserna och hävdar att han inte ens känner henne och menar att anklagelserna är påhittade och naturligtvis också då politiskt motiverade.
Mm. Du Roger, även om det här då har kommit att svänga lite grann bort från E.J. Carroll, så är ju inte det här det första fall som har sitt ursprung i någonting där Trump anser sig felbehandlad, som justitiedepartementet väljer att ta upp.
Nej, man skojar på CNN när man pratade om det här att man började få ont om plats i den grafiken man hade när man visade vilka olika personer som justitiedepartementet utrett eller försökt väcka åtal mot, som också då är personer som ligger på den listan som Trump har över personer som man gärna skulle vilja hämnas på. Vi har ju tidigare bland annat pratat om förre FBI-chefen James Comey, som ju nu är åtalad för att ha postat på Instagram en bild där snäckor är formade som 8647, vilket då anses vara ett hot mot Donald Trump. Även delstaten New Yorks justitieminister Letitia James har utrett, så Adam Schiff, senator från Kalifornien som var inblandad i, eller som satt som ordförande i 6 januari-kommittén, har också utretts. Jag tror inte det har blivit något åtal där, men det finns en hel räcka av personer som på olika sätt varit inblandade. Om man nu bara också tittar på Hoffman, så finns det också en annan trend som kanske är att då även stora bidragsgivare till demokraterna eller till vänsterorganisationer också utsatta. George Soros är någon man gärna pratar om. Där pågår det utredning, och även organisationen Southern Poverty Law Center ska nu åtalas. De är en sån organisation som bland annat tycker konservativa ibland har anklagat organisationer för att vara extrema på högersidan. Så att det är inte bara personer som varit inblandade direkt i de här åtalen, utan det kan också vara så att kretsen håller på att vidgas till andra organisationer och personer som är viktiga då för vänstern och demokraterna.
Mm. Du Peder, har det kommit någon reaktion från E.J. Carroll?
Nej, jag har verkligen försökt se om det har kommit någonting, för varken hon eller hennes team har gått ut offentligt och kommenterat den här utredningen. Så både hon och hennes advokater har verkligen varit tysta i de amerikanska medierna när de har bett om kommentarer.
Mm. Då går vi vidare till Irankriget. Igår så kom det ju plötsligt en nyhet om att det har legat ett färdigförhandlat avtal ända sedan i tisdags på bordet, men att det inte är underskrivet än av någon av parterna. Och så här sa USA:s finansminister Scott Bessent när han fick frågor om det.
Everything depends on what the president wants to do. And President Trump is not going to make a bad deal for the American people.
But I'm wondering if you could just confirm on the record that there is a tentative deal that has been agreed for a 60-day extension of the ceasefire and then a continuation of nuclear talks.
Again, it's always a mistake to get out ahead of the president, so it is all going to be the president's decision.
Presidenten kommer avgöra själv vad som ska hända, och Bessent vill själv inte gå händelserna i förväg. Ungefär så sa finansministern igår alltså. Roger, vad vet vi om vad det här är för en överenskommelse?
Ja, det var ju väldigt tydligt här. En gång på gång på gång hänvisade Bessent till presidenten, och att det verkligen var det intryck man fick. Att det här ligger i Trumps händer nu, vad han tänker gå med på och inte. Vilket också betyder att vi också råder en viss ovisshet helt enkelt. Trots att då diplomater kanske har förhandlat färdigt ett avtal, så måste presidenten till slut bestämma hur det ska bli. Och det har också funnits massa olika uppgifter om vad det här avtalet innehåller, beroende på om läckorna kommer eller uppgifterna kommer från den iranska sidan eller den amerikanska, vilket också har förklarats med att man liksom inte har haft så mycket direkt förhandlingar, utan det har skett via ombud. Och då finns det en viss osäkerhet om det är samma version av dokument man än sitter och pratar om. Men det har kommit mer och mer uppgifter, och vad man gör är att man skjuter många av de jobbiga frågorna lite på framtiden. De som handlar om detaljerna kring hur Irans kärnkraftsprogram ska se ut i framtiden och vad man ska göra med det anrikade uran som finns i Iran. Utan istället så fokuserar man då på att försöka öppna upp Hormuzsundet, och det snabbt. Och där finns också lite olika uppgifter om hur länge USAs blockad av iranska hamnar ska pågå. Men på något vis så vill man liksom uppmuntra Iran att så snabbt som möjligt släppa igenom så mycket trafik som möjligt, och från Irans sida finns det andra intressen också om man liksom skulle ha möjligheterna att ta ut någon form av tull i framtiden eller liknande. Men ett sätt att snabbt lösa den här akuta frågan med Hormuzsundet och oljeförsörjningen för resten av världen och sen skjuta de mer komplicerade förhandlingarna kring det anrikade uranet till exempel några månader i framtiden. Mm.
I onsdags, i förrgår alltså, så hade ju Trump ett väldigt långt och ett ganska uppmärksammat regeringsmöte där även media var inbjudna. Han har ju sådana ibland. Och då slängde plötsligt Trump in en ny faktor i förhandlingarna. USA kanske inte skriver under ett avtal om inte ytterligare länder i regionen skriver under Abrahamavtalet, som ju handlar om att länder ska normalisera sin relation till Israel. Så här lät det.
And we'd like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but we'd like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. Steve, are you going to get them to sign?
We're definitely pushing it, Mr. President.
I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth?
Ja, de här länderna är verkligen skyldiga oss det, sa Trump. Peder, Abrahamavtalen var ju en av Trumps stora framgångar under den första mandatperioden. Varför kastar han in krav på fler länder nu?
Ja, han driver ju på för att fler länder ska ansluta sig till avtalet eftersom han kopplar det här till en större uppgörelse om Iran och en regional stabilitet i Mellanöstern. På så sätt vill han ju bygga en gemensam front mot Iran. Och i grunden finns väl också försök att normalisera relationen med flera länder i regionen och med då till Israel. Så att det blir lugnt där mellan de länderna. Trump ser väl också naturligtvis ekonomiska och säkerhetspolitiska vinster i det här. Sen är det också ett avtal som kan stärka hans politiska profil hemma. Och så hoppas han väl att det ska fungera som en påtryckning i de här förhandlingarna med Iran. Men vi ska ju vara tydliga, vi hörde det också, vi ska vara tydliga med det, att flera av de här länderna som president Trump vill ska underteckna avtalet inte har svarat eller officiellt kommenterat den här begäran överhuvudtaget. Så det verkar ju i nuläget inte finnas någon vilja från de aktuella länderna att skriva under. Tvärtom så möts Trumps krav mest av motstånd, tvekan eller tystnad skulle jag säga.
Mm. Roger, det har också varit nya attacker från båda sidor under den här veckan, och de beskrevs ju som de allvarligaste sedan den här vapenvilan inleddes i april. Vad är det som har hänt under veckan?
Ja, de är så pass allvarliga så att en del har ifrågasatt om man kan kalla det för en vapenvila ens. I onsdags så sköt amerikanska militären ner 4 drönare som USA sa att Iran hade då sjösatt eller skickat ut över Hormuzsundet. USA har också slagit till mot en drönarstation som man kallade nära en stor hamn i södra Iran. Men det också, så från Irans sida har man också då skickat iväg en ballistisk robot mot Kuwait och som svar på den här attacken då mot Bandar Abbas som den här staden heter. Så att det är ju en extremt bräcklig vapenvila, och det är ju också ett skäl till att det börjar bli bråttom med någon form av ramuppgörelse så att man kan gå vidare, för det finns ju hela tiden en risk att de här attackerna kan växa i omfång när de två sidorna någonstans ska svara på vad den andra har gjort.
Mm. Du nämnde Oman som inblandat här. Oman ligger ju vid just Hormuzsundet, och när Trump fick frågor om sundet och vilka som borde bestämma över det, då hotade han att spränga Oman i luften. Peder, varför gör han det plötsligt? Jag menar, Oman är ju en av USAs allierade i regionen.
Ja, men Trump hotar Oman inte för att landet i sig är en fiende eller ett hot mot USA, utan för det enligt USA finns uppgifter om att Oman kan samarbeta med Iran kring kontrollen av Hormuzsundet. Det har kommit sådana uppgifter, och det är något som USA absolut inte kan acceptera, att Oman samarbetar med Iran eller någon annan just för att kontrollera sundet. För det är ju det som är kärnfrågan här, att det ska vara öppen trafik där. Så ska man tolka Trumps hårda retorik så är det nog mycket för att sätta press på förhandlingarna som är. Så hotet är en del av maktspelet kring kontrollen över världens viktigaste oljerutt skulle jag vilja säga. Och det verkar ju som att de här förhandlingarna med Iran nu är i ett skede där det eventuellt kan bli en underskrift när som helst på det här nya avtalet.
Mm. Ja, Roger.
Ja, men det var också intressant hur han sa det, för det var ju mitt i andra resonemang, så bara sa han så här lite i förbifarten att då måste vi liksom attackera Oman. Oman är trots allt en allierad. Så
inte bara attackera utan spränga dem i luften.
Ja, så att det är ju anmärkningsvärt hur en sån, och sen så tog han lite tillbaka det direkt efteråt, men att en president kan hota en allierad med den typen av våld så där i en bisats i ett resonemang är ju högt anmärkningsvärt.
Mm. Men som det är nu så håller ju Iran, som vi vet då, världsekonomin och slags gisslan kan man säga, genom att kontrollera då och stänga Hormuzsundet. Du, Roger, är det nu USAs absolut viktigaste punkt i de här förhandlingarna att öppna sundet?
Det är det. Sen så tror jag att det finns många pusselbitar i det här ramverket som man någonstans ska också finnas, som också ska finnas liksom. Att det ska handla om allt ifrån Irans löfte att pausa eller helt vänta med sitt kärnkraftsprogram och liknande, och att man också ska verka för då någon form av överlämnande av det här av det anrikade uranet. Så jag tror det finns flera pusselbitar som kommer att finnas med här, men det är absolut prioriterat tror jag från USA sida. Där ju Trump någonstans sitter. Jag tänker att en del av vankelmodigheten här också handlar om att Trump är klämd från bägge håll. Där finns de här hökarna då inom den, ibland republikanerna, som vill att USA gärna får slå till igen mot Iran om man inte får igenom sina krav snabbt. Samtidigt som ju även Trump måste, han kanske inte själv vill medge det, men måste tänka lite grann på mellanårsvalet, de stegrande priserna på bensin hemma i USA och en opinion där stödet för både kriget och Trump just nu sjunker. Så att han är lite klämd där och jag tror att han vacklar lite grann. Och sen finns ju Israel också som en tredje faktor här. Det pratar vi inte så mycket om, vad Israels roll är här, eftersom det också ska omfattas egentligen av vapenvilan och ett längre fredsavtal. Och vad vi ser hur Israel agerar just nu i Libanon så tyder ju inte på att man är på väg att trappa ner.
Nej. Trump har ju också på hemmaplan fått kritik från några av sina egna partikollegor om det som har läckt ut från den här överenskommelsen med Iran. Och så här sa den republikanske senatorn från North Carolina, Tom Tillis.
Now we're talking about a posture where we may accept the nuclear material remaining in Iran. How does that make sense at all? Also, a 60-day ceasefire and expecting that they're going to clear the Strait of Hormuz before the terms of the deal are established also seems questionable to me.
Ja, Tom Tillis ifrågasätter här att vadå, ska vi plötsligt acceptera att det anrikade uranet kanske blir kvar då i Iran? Du, Roger, tror du att den här kritiken spelar in när Trump nu inte ännu har undertecknat avtalet?
Ja, på ett allvarligt sätt tänker jag att det här avtalet, när man ju mer man får reda på hur avtalet ser ut och hur långt det ska sträcka sig in i framtiden när det gäller Irans tillgång till kärnteknik och liknande, så påminner du mer och mer om det avtal som Obama en gång skrev med Iran. Och då är det ju en extremt lång, kostsam och våldsam omväg man har gjort om man någonstans landar på en liknande plats. Så där, och det här avtalet med Iran som president Obama gjorde har ju Trump kritiserat hårt i flera år. Så jag tänker att det finns någon form av tryck här på Trump att han måste leverera någonting som i alla fall är väsentligt bättre.
För du menar att då var det diplomati som pågick i ett par år, men nu är det faktiskt ett krig och man kan komma ut med samma avtal?
Det finns, alltså det börjar mer och mer, alltså slutstationen för de här förhandlingarna börjar mer och mer likna det som Obama-administrationen en gång i tiden förhandlade fram. Jag menar, det finns ju också en otålighet mot Trump, det har vi sett i hans många uttalanden om att snart har vi ett avtal i hamn. Han vill att det här ska vara en snabb affär, någonting som är snabbt överstökat så att han kan gå vidare till andra saker och också slippa Iran-kriget inför mellanårsvalet. Men det alla säger är ju att Iran, om det är någonting de är bra på i förhandlingar så är det att förhala frågor. Och det är väl därför som många också ställer sig frågan om man verkligen ska gå med på sånt här tillfällig paus eller tillfällig vapenvila. Att utsikterna att man på 2 månader eller så ska komma fram till alla de här detaljerna i ett avtal, det är många skeptiska till.
Mm. Peder, vi hörde ju Roger prata om att Trump nog ändå måste ta lite hänsyn till att det är ett mellanårsval, alltså att kongressen ska väljas om, eller stora delar av den, i november. Men när Trump talade på det här regeringsmötet i onsdags och fick frågor om Iran-situationen, så sa han att han bryr sig inte om mellanårsvalet. I don't care about the midterms. Alltså, vad har det där fått för reaktioner från hans parti?
Ja, det var nog många som reagerade, som också satt där runt bordet. Jag tittade på Marco Rubio under det här kabinettmötet, och det var mycket som Trump sa som fick Marco Rubios ögonbryn att åka upp och ner. Och det här var ett av de uttalanden. Så att man skulle kunna sammanfatta reaktionerna i partiet med kanske 3 huvudspår för att hålla det enkelt. Dels är det oro och frustration bakom kulisserna, för det är ingen som vågar säga någonting. Sen finns det också en försiktig lojalitet utåt. Och så finns det naturligtvis en grupp som backar presidenten fullt ut. De som blir oroliga menar ju att Trumps uttalanden i det här läget signalerar att han prioriterar Iran-politiken framför valstrategin, samtidigt som det då också finns en växande oro över de höga bensinpriserna och inflationen och vad det kan ställa till med i mellanårsvalet. Det i sig skapar ju en rädsla för att det ska kosta partiet kontrollen över kongressen då, om man skulle förlora många av sina platser där. Samtidigt så visar ju flera republikaner lojalitet, men inte så där jätteentusiastiskt, utan de säger att jo, men vi är lojala med presidenten här. Och så finns ju också partikamrater som verkligen håller med honom och argumenterar att utrikespolitiken inte ska styra valkalendern, eller att utrikespolitiken ska styras av valkalendern. Så att fokus man vill ha då, det är att man vill stoppa Iran från att skaffa kärnvapnen, och så hoppas man att man går vinnande ur konflikten och att det också då ska kunna hjälpa till i mellanårsvalet.
Mm. Roger, förra fredagen, det är ju bara en vecka sedan, då satt vi här och pratade om att nej, men nu fanns det någon slags risk att kriget skulle eskalera igen, och att Trump hade då flaggat för att han skulle liksom starta kriget igen. Nu verkar det som att det är ett avtal på gång. Alltså, vad är det som gäller?
Det är väl ingen som vet. Det är lite grann som finansministern sa, att det är Donald Trump som bestämmer det här. Det hänger på vad han beslutar sig för. Men å andra sidan, det här hotet om mer våld och fler attacker mot Iran från Trumps sida, det liknar ju ett mönster vi sett tidigare. Alltså, Trump är ju känd numera för att han säger ju aldrig nej till någon utväg i förväg. Allting finns på bordet, så att säga, som alternativ för honom. Så att han ena dagen pratar om förhandlingar och andra dagen om nya attacker, det är ingenting ovanligt och ingår lite grann i den här peace through strength ideologin som man har. Alltså att genom att visa sig starka och kunna också vara beredda att följa upp det där med konkreta attacker, då på det sättet kan man också skipa fred.
Mm. Det är helg på gång. Peder, vad ska du hålla koll på?
Ja, det blir nog fortsatt koll på utvecklingen just när det handlar mellan Iran och USA. Men jag såg att just här i Miami så öppnar man imorgon den fanzonen för fotbolls-VM. Så att de gästande lagens supportrar ska kunna ha någonstans att samlas. Så jag tänkte att jag skulle åka dit faktiskt och kolla lite grann hur det ser ut. För att jag var vid stadion igår där de VM-matcherna ska spelas här i Miami och hämtade ut min pressakkreditering. Och det var fantastiskt att se hur långt förberedelserna har kommit. Så det ska bli jättespännande att se vad som händer sen när VM drar igång. Mm. Äntligen.
Äntligen någon som pratar lite fotbolls-VM i den här podden. Roger, vad ska du hålla koll på?
Nej, men ni pratade ju sist om Ken Paxton och James Tallarico, republikanen och demokraten som nu står mot varandra i ett av de mer intressanta senatvalen. Jag är så glad av att Simon kommer kunna följa det här på nära håll. Men jag är ju liksom också imponerad över hur snabbt det blev extremt låga nivåer på den här valrörelsen. Paxton redan i sitt segertal kallade bland annat James Tallarico för Low T Tallarico. Alltså att han var hade låga testosteronnivåer, medan Tallarico kallade Ken Paxton för en ur Epstein-klassen i det amerikanska samhället. Det där är bara början. Vi får se var det slutar.
Mm. Hörrni ni, tack för att ni var med. Och med detta önskar jag alla lyssnare och också er en trevlig helg. Producent var Anna Iversen. Roger Wilson var här. Peder Gustafsson var i Miami. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på onsdag. Hej då!